Vaksamhet och väntan är alltså temat för kyrkoåret idag. Och när jag och Peter förberedde den här gudstjänsten och när vi läste de föreslagna texterna så kliade vi oss i huvudet. Vi vände och vred på bibeltexterna. Vi bad, vi funderade på vad texterna betyder och betydde. Och vi tänkte, vad gör såna här texter med oss? Och till slut så gjorde vi faktiskt så att vi valde att utgå från Filipperbrevet som vår huvudtext, inte evangelietexten. Och vi tycker att den här texten uttrycker vad vaksamhet och väntan handlar om. Vaksamhet och väntan handlar om vardagsliv. Det är inte bara någonting som är långt fram och som ligger långt fram i tiden. Det är också här och nu. Och vi kommer läsa ett lite längre stycke som inte bara finns i psalmboken. Men har ni en telefon och en bibel så kan ni kolla där. Och annars kan ni kolla i en bibel om ni har med det. Eller så får ni bara lyssna. Delar av det finns på sidan 1705. Och där kan ni även läsa evangelietexten. Vi läser från Filipperbrevet 3:7-4:1. Så det är långt. Men allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. Jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt. Kunskapen om min Herre Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastade på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom. Inte med den rättfärdighet som lagen ger, utan med den som kommer av tro på Kristus. Den rättfärdigheten som Gud ger åt dem som tror. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske jag då kan nå fram till den uppståndelsen från de döda. Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand. Men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig. Och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Det är så vi ska tänka, alla vi fullkomliga. Och har ni en annan mening på någon punkt ska Gud upplysa er även där. Men låt oss fortsätta på den väg som fört oss hit. Ta mig till föredöme allesammans och se på dem som lever efter det exempel vi har gett er. Många, jag ofta sagt det och säger det nu med tårar, är fiender till Kristi kors. De lever så att de slutar i fördärvet. Deras Gud är buken och sin ära för dem genom könet. Dessa som bara tänker på det jordiska. Vårt hemland är i himlen och därifrån väntar vi också det som ska rädda oss. Den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Stå därför fasta i Herren, i mina kära bröder, som jag älskar och längtar efter. Ni som är min glädje och min segerkrans. Paulus, som tidigare hette Saul, var en rättfärdig man. Han hade gjort allting rätt. Han följde lagarna, han kunde texterna och reglerna. Och han var till och med så hängiven att han förföljde kristna. Alltså han var en hängiven jude. Och det var inte så populärt att vara kristen då. Tills han fick ett möte med Gud. Och allting förändrades över det här mötet. Och efter det mötet så blev Paulus en nyckelspelare för församlingarnas framväxt. Han skriver till olika församlingar. I olika brev i Nya testamentet. Och det får vi ta del av i Filipperbrevet. Paulus uttrycker just det här, att han var en rättfärdig man. Men sen skriver han att allt det som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. Jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt. Kunskapen om min Herre Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastade på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom, inte med den rättfärdighet som lagen ger, utan med den som kommer av tron på Kristus. Den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. För Paulus finns ett före och ett efter. Någonting har hänt med honom. Förra veckan så pratade vi om frälsning. Och att det kunde betyda flera olika saker. Det kunde betyda helande, bevarande, räddning från synd till evigt liv. Och då pratade jag om ett ord som heter soso. Men jag pratade inte om det andra ordet om frälsning som heter soteria. Som nämns 40 gånger i Nya Testamentet. Om soso förra veckan handlade om att frälsningen är en gåva man får från Gud, så handlar soteria som en frälsning som man arbetar på. Och det finns ett annat ord för det som vi använder här i kyrkan. Och det är helgelse. Så här står det på Wikipedia. Är enligt kristen tro den process varigenom den kristne förvandlas till allt större helighet och likhet med Kristus. Och helgelse är ett så himla fint ord med en fin betydelse. Och kanske att jag skulle kunna säga att det är ett av de finaste ord som vi har i den här kyrkiskan. Helgelse. Förvandlas till helighet och likhet med Kristus. Vi har alla idoler. Vi har förebilder. Vi har människor som vi ser upp till. I tonåren så kan det vara i form av artister, sportstjärnor, ledare och ibland kan det till och med vara föräldrar. Inte alltid, men ibland. Och som vuxen så kanske det är så att man ser upp till starka personer och ledare, kollegor och vänner. Och när vi ser upp till människor så gör det någonting med oss. Och det kan vara så att vi jämför oss. Särskilt om vi ser upp till människor som vi känner. Hur kan den personen vara så duktig på jobbet? Hur kan de hinna städa så mycket, så fint? Hur kan de ha så god kontakt med sina barnbarn? Och ibland kan den här jämförelsen vara en ren förbannelse som äter upp oss inifrån och skapar en känsla av att inte duga, inte räcka till. Och jag tror att vi jämför oss mer med varandra idag än vad vi gjorde tidigare. Vi har sociala medier där vi visar upp allting som händer i våra liv. Vi visar upp hur vi reser, när vi renoverar, när allting är bra. Men är det verkligen så att vi visar upp allting som händer i våra liv? Visar vi upp de där gråa måndagarna och vardagarna när vi sliter med att handla i regn och rusk och bara får försöka hålla sig över jorden? Det här är baksidan av jämförelser med andra människor. Men det finns även positiva aspekter av att jämföra sig, att ha förebilder. Det kan vara någonting positivt när det inspirerar oss. När det leder till någon form av förändring som vi vill ha. När den får oss att kämpa lite extra. När den gör så att vi blir en lite bättre medmänniska. Då är jämförelsen någonting positivt. Och det finns ett uttryck som heter man blir som man umgås. I det uttrycket så ryms det att man påverkas av dem man umgås med. Ens vänner skapar normerna. Det finns även uttryck som no man is an island. Ingen människa är en ö. Vilket betyder att man inte kan stå fri från påverkan från vår omgivning. Och då kan man faktiskt tänka att det spelar roll vilka vänner jag har, vilka förebilder jag har. Det påverkar hur jag ser på mitt liv och hur jag lever mitt liv. Och med allt det sagt så kan man säga att helgelse handlar om att bli som man umgås. Att umgås med Jesus gör att man blir mer lik honom. När vi bland annat läser Bibeln så får vi lära känna Jesus, hur han var och verkade. Hur han levde sitt liv, hur han prioriterade. Och när vi ber så kan hans ande påverka oss i våra liv. Och Paulus uttrycker att jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från de döda. Jag vill lära känna Kristus. Det statementet påverkar Paulus. Han ser upp till Jesus. Han vill bli mer lik honom. Han blir inspirerad av Kristus. Och han vill att hans liv påverkas av Jesus Kristus. Hans möte med Jesus förändrade hans liv. Han kan till och med tänka sig att dö för den tron på Jesus Kristus. Men Paulus är inte klar. Han är inte färdig. Han är inte fullkomlig. Hör här. Tro inte redan att jag nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det. När nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand. Men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig. Och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Så säger Paulus. Paulus som är en så stor ledare i de kristna församlingarna i början. Han som kan tänka sig att dö för evangeliet. Han som har lidit så mycket för det där evangeliet. Och som verkligen har haft en levande gudsrelation. En relation med Jesus. Och den relationen påverkar hans liv. Och det är till och med så att han inte är klar. Att han inte är fullkomlig. Han är inte färdig. Jag glömmer det som har legat bakom mig. Och löper mot målet. För att vinna det pris där uppe. Paulus glömmer det som ligger bakom. Det som har varit. Och sträcker sig mot målet för att vinna ett pris. Och nu kommer en utmaning till församlingen. Visst måste vi löpa för att vinna priset. Historien som har varit påverkar oss. Men det får inte vara det som skapar morgondagen. Gårdagen får inte styra vad som är möjligt eller omöjligt. Det får inte styra vad som är rätt eller fel. Och det får inte styra morgondagens drömmar och visioner. Visst är det så att vi måste framåt. Att vi måste fortsätta kämpa. Och vi måste vilja framåt. Jag tror att vi måste göra det. För att vi ska vara relevanta 2017, så kan inte vi bara luta oss tillbaka och vara nöjda över det som har varit. Vi kristna är ett folk som är på väg. Och så har det alltid varit och så kommer det alltid vara. Men det är inte så att vi ska gå bara för att gå. Utan anledningen till att vi ska gå framåt. Och ibland kan det till och med vara så att vi behöver stanna. Men då handlar det om att lyssna in Gud. Vad vill Gud just nu? Hur han sänder situationer och händelser som vi som församling kan vara beredda att springa på den bollen. Men varför ska kyrkan göra allt detta? Jo, för att kyrkan är en levande organism. Kyrkan är levande. Och det är ju så att vi i kyrkan är en gemenskap och det är viktigt. Men vi är även ett verktyg för Gud. Och Gud vill använda oss för att möta andra människor. När jag läste det här för Hugo Elvingsson i församlingen som är scoutledare, konfirmationsledare och en härlig kille. Så skrev han så här, eller så sa han så här: man kan inte följa någons fotspår utan man måste leda sin egen väg. För annars kommer man bara dit de andra gick. Vi vet inte vad framtiden har att ge oss. Men vi måste ta våra egna steg. Och om vi ska gå i någons fotspår så är det i Jesu fotspår. Det är inte de äldres. Det är inte de anställdas. Det är inte styrelsen. Det är Jesu fotspår vi får gå. Vi får ta rygg på honom och vi får bli mer lik honom. Förra söndagen var temat frälsningen. Idag är det vaksamhet och väntan. Och nästa söndag är det domsöndagen. Vad betyder att vaksamhet och väntan ligger mitt emellan frälsning och dom? Jo, för att de har med varandra att göra. Frälsningen är någonting vi hela tiden får arbeta på. Vi får det som en gåva från Gud. Men vi får arbeta på vår frälsning. Vi får inte luta oss tillbaka bara för att vi har fått det som en gåva. Vi får bli mer lika Jesus. Och det får vi göra efter vår förmåga och våra förutsättningar. Och med hjälp av hjälparen, den helige anden. För att sedan bli prövad för allt det vi har gjort. Och jag tror på en kärleksfull och förlåtande Gud som har omsorg om oss. Gud om någon vet att vi inte är Jesus. Ofta är vi inte ens nära att vara lika Jesus. Gud vet att vi är människor. Att vi gör fel. Att vi gör saker som för oss längre bort från Gud. Så här skriver Paulus: vårt hemland är i himmelen och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Det här skrevs till de kristna i Filippi som bodde i en romersk koloni. På samma sätt som de var bosatta i en koloni så är vi bosatta i en koloni. En himmelsk koloni här på jorden. Där vi en dag ska få flytta hem till vår Herre. Och när vi gör det så kommer det inte vara av betydelse hur mycket vi har jobbat. Hur mycket vi har på banken. Hur lyckade vi är i världens ögon. Utan det som kommer räknas är hur vi har förvaltat våra liv på bästa sätt. Så de ära Gud. Så frågan är då, hur vill vi se på oss själva när vi kommer till vårt hemland? Vill vi stå där med byxorna nere och skämmas för vårt levda liv? Eller vill vi stå där med raka ryggar och säga: jag har misslyckats gång på gång. Jag har gjort människor illa. Jag har inte alltid tagit hand om alla som jag borde. Men jag har i alla fall försökt. Jag har gjort så gott jag har kunnat för att leva ett liv likt Jesus. Det är det vaksamhet och väntan handlar om. Att rannsaka sig själv, att fundera på om man lever det liv man vill leva. Om man lever det liv som var tanken, eller det liv som ärar Gud. Och att rannsaka sig själv kan göra ont. Vi kan vara hårda mot oss själva. Vi kan känna att vi inte räcker till. Och vi kommer aldrig räcka till. Och vi kommer inte bli Jesus. Men låt oss försöka bli mer lika honom. Och när vi inte räcker till, när vi gör fel, så kommer ett annat fint ord med bra och viktig betydelse in. Nåd. Vi får förlåtelse helt gratis utan att vi egentligen förtjänar det. Men låt oss inte utnyttja den nåden på ett lättvindigt sätt. Utan låt oss försöka att bli mer lika Jesus Kristus. Amen. Vi ber. Herre, hjälp oss att bli mer lika dig. Hjälp oss att ta rygg på dig. Hjälp oss att inspireras av dig. Herre, jag ber att du skulle hjälpa oss med din ande att vara mer lika dig. Och Herre, jag ber att när vi är hårda mot oss själva och varandra, så tackar jag och ber för din förlåtelse. Att du vet att vi inte räcker till, men det spelar ingen roll för dig. Tack för att du möter oss halvvägs och hjälp oss att ta steg mot dig. Herre, jag ber att den här predikan inte skulle fått landa i en skam och svårighet så här, utan att det skulle få landa och bli inspirerande. Hjälp oss att bli mer lika dig. Amen.